Skepp ohoj! Annika Ilmoni här och du lyssnar på Karlavagnspodden. Allt fler söker till sjöfartsutbildningar i Sverige. Och här pratar vi därför om alla de äventyr, händelser och minnen som vi har från livet till sjöss. Välkommen ombord på Karlavagnen! Först ut i kvällens Karlavagnen så landar vi i Hudiksvall. Hallå Linda Hansdotter Lövgren!
Hej på dig!
Hej, hur är läget?
Det är mycket bra, tack. Hur är det själv?
Jo, men det är fint tycker jag. Nu är vi äntligen igång här i Karlavagnen, det gillar jag. Du Linda, ikväll så drar vi ju ut till sjöss. När var du på sjön?
Yes. 2001.
Var var du då då?
Nya Zeeland.
Wow!
Mm.
Vad var det för båt?
Det var ett fartyg som var 80 meter långt som hämtade sjökabel här i Hudiksvall. Och sen åkte tillbaka dit.
Till Nya Zeeland?
Ja.
Men åkte du med hela vägen eller?
Nej, jag åkte inte med utan jag flög dit och hoppade på sen.
Och så gick ni hela vägen från Nya Zeeland till Hudiksvall?
Nej.
Utan var gick båten någonstans då?
Den åkte runt i Nya Zeeland och jag hoppade på.
Oh, du, där. Hur vackert är det inte på Nya Zeeland då?
Väldigt vackert.
Vad gjorde du på båten då?
Jag var köksa. Fixade mat. Ordnade sallader så att det skulle vara snyggt. Och så där, det är de som jobbade på båten.
Hur var det då?
Det var lite skrämmande och främmande. Men jag kände mig väldigt modig som gjorde det.
Det förstår jag. Vad var det som var skrämmande?
Ensam själv i ett främmande land, 21 år gammal.
Ja, det är rätt modigt faktiskt. Och på en båt.
Ja.
Finns ju liksom ingenstans att fly.
Inte någonstans, nej.
Du, har du något särskilt minne? För hur länge jobbade du där, sa du, på båten?
6 eller 7 veckor.
6-7 veckor. Har du något särskilt minne från den där båten?
Ja, det var ju det här att jag smälte fast i mina sandaler när jag satt och solade.
Va?
Jag satt i en solstol och hade mina sandaler på mig och satt och solade där. Och så tänkte jag kommer inte loss. Jag tänkte, sandalerna har smält fast.
Var det så varmt på däcket?
Det var så varmt. Jag fick sitta där som en, ursäkta, idiot och ropa, hello, hello, can someone please help me? Jag bara, hello, hello, it's Linda from Sweden, please help me. Och till slut så hörde någon mig då, Linda, do you have problems? Jag bara, yes, can you please help me? Så då fick ju någon då som jobbade på fartyget komma och lyfta mig upp och bära mig in. Och sandalerna satt ju kvar.
Det är klart de gjorde, men du hade fler skor med dig eller?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Så det var ju bara att köpa ett par nya.
Det var bara, men du, när du tänker tillbaka på den här tiden på båten på Nya Zeeland, vad gav det dig liksom rent erfarenhetsmässigt att så här slänga dig ut på det viset, precis som du beskriver, och vara så modig?
Jag tänkte så här att gör jag det här så klarar jag allt.
Blev det så?
Nej.
Nej, okej. Men det kanske gav dig en skjuts i alla fall.
Ja, ja.
För 21, Linda. Man är inte så stor när man är 21. Alltså.
Nej, och oerhört flygrätt.
Ja, och det är ju en bit till Nya Zeeland kan man säga.
Jo, tack. Det var det ju.
Hade du kunnat tänka dig att jobba på en båt igen?
Inte som så sjuk. Jag blev så sjuk på båten.
Åh, du blev sjösjuk.
Det var så fruktansvärt.
Var det någonting som hjälpte i den sjösjukan?
Jag fick nog magnetplåster att sätta bakom öronen.
Okej.
Okay. Mm.
Gav det effekt?
Ja, lite.
Tänk att sandalerna smälte fast på däcket alltså.
Ja. Och sen så hade vi även en räddningsövning. Mm. Jag vägde 50 kilo. Var pytteliten. Skulle in efter den här, förlåt, jag tappar ordet, jag blir nervös.
Ja, men det är ingen, Linda, det är ingen fara alls, ta ett andetag och
Vi hade haft en sån här sjöräddningsövning.
Mm-hmm.
Efteråt så släpade så remmarna från... Nej.
Från flytvästen?
Ja. De släpade fast i en dörr och jag kom inte loss. Det var jättepinsamt.
Nej. Och nej. Var det innan eller efter sandalerna?
Ja, det var efter. Det var efter.
Fick du skrika igen? Help!
Till slut så såg jag någon att de här flytvästremmarna ryckte under en plåtdörr. Jag, så står jag där och rycker. Jag bara, please help me loss. Ja. Insamt.
Lite pinsamt, men också så här. Mm. Det är ganska långa remmar på flytvästen.
Jo.
Lätt hänt.
Ja.
Många äventyr fick vara med om på den där båten på Nya Zeeland.
Yes.
Linda Hansdotter Lövgren i Hudiksvall, du är tusen tack för att du var med och öppnade det här ämnet om livet på sjön i Karlavagnen ikväll.
Tack ska ni ha.
Verkligen tack Linda. Du har en fin fortsatt kväll nu.
Tack mamma.
Hej hej.
Ja, hej.
Hallå Gustav Morefelt. Tjenare, du finns i Charlottenberg i Eda kommun och ikväll snackar vi livet på sjön. Vad har hänt dig Gustav?
Jo, det är jag och två kompisar. Vi fiskar väldigt mycket på sommaren och så var det en kväll, eller ja, en natt rättare sagt, som vi var ute och trollade gös.
Aha, ni skulle fiska gös?
Ja, vi fiskade gös gjorde vi. Och... hade högtalare med oss och lyssnade på musik och det kickade väl in så vi började på att hoppa och stussa och sjunga med och sen fick vi för oss en idé att vi ställer oss alla längst fram i fören på båten.
Aha.
En liten joll. Bara att vi inte beräknade med att det blev ganska tungt.
Ja, hur tänkte ni nu?
Näsa på jollen klev under ytan och halva båten var full i vatten.
Varför fick ni den här snilleblixten?
Nej, jag vet inte. Det bara var så helt enkelt. Och, ja.
Minns du vad det var för musik?
Frågan är om inte det var Kickstart My Heart med Mötley Crüe.
Hårda grejer, men du, får man någon fisk när man dundrar på med sån musik ute på sjön?
Jo då, jag tror att vi fick fisk efteråt, men där och då var det lite kaos.
Lite kaos? Men hur ofta drar du ut med polarna och fiskar då, Gustav?
Ja, men på sommaren blir det ju 4 dagar i veckan i alla fall.
Är det sant?
Ja, ja.
Hur gammal är du?
16.
Så ni har nu kanske sedan ett par år tillbaka kunnat dra ut själva i båt, eller?
Ja, 2 eller 3 år tror jag vi är ute ensam i båt och då blir det sena kvällar och tidiga morgnar.
Hur är den känslan då?
Det är det.
Hallå?
Hallå!
Ja, hur är känslan när man drar ut på sjön med polarna och får fiska lite i frihet?
Det, jag vet inte, det finns inte någon mycket som klarar det.
Du menar det?
Ja, men det är ju... Så länge du inte häver dig i vattnet eller ger något jätteolämpligt så har du ju inga regler.
Och så hivar dig i vattnet eller då ställer er i fören så att det liksom halva båten blir full av vatten. Men då fick ni börja skopa sen då?
Ja, vi hade ingen hink heller utan vi hade en glassburk tom.
så ni fick kanske turas om lite grann med att hiva ut?
Ja, det fick vi. Jag tror att om inte det tog nästan en timme att tömma båten.
Oj, alltså då blev det ingen fisk under den timmen då?
Nej, det har varit lite dåligt med vatten.
Du Gustav, har ni börjat fiska för säsongen eller väntar ni på lite varmare väder?
Nej då, vi har smugit igång lite grann, det har vi.
Okej, bra att ni har smugit igång. Har det blivit någon fisk?
Ja, lite grann, men det är lite strykt fiskar när det är så pass kallt i vattnet.
Ja, just det. Men snart är vi igång med den sköna säsongen. Gustav Morefelt, Charlottenberg, Eda. Skitfiske på dig och polarna nu. Ta det lugnt där ute.
Tack så mycket.
Ja, ha det gott nu.
Hej då.
Ciao. Hallå, Tony Guldbrand i Stockholm.
Hallå där.
Tjenare, hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
Jo då, lite halvtrött bara, men det är bra.
Ja, härligt att höra. Du Tony, ikväll pratar vi om livet på sjön.
Ja, jag hörde det.
Vad har du för erfarenheter?
Ja du, jag har jobbat i USA och i Västindien och kört båt, lyxjakter i 13 år.
Oj, hur kom du in på den banan?
Det, min dåvarande styrfar köpte en båt som glad 20-åring, så åkte jag över dit och körde den och tonnen, och sen så gick jag vidare på andra båtar och varit kvar där borta.
Ah.
Ja, så det, man har fått sett en del.
Så du åkte runt, du körde runt liksom gäster och så, ja, på den här?
Ja, privatägda båtar, men så chartrar de ut ibland då när de ville. Så vi gick upp till Alaska, då hade vi chartergäster ombord där i 3 veckor. Bland annat George Soros hade vi ombord i 2 veckor, om du vet vem det är, ungraren.
Fy vad som, pinsamt, jag vet inte riktigt vem det är.
George Soros, han är en ungrare, han var väl han som hjälpte till att devalvera svenska kronan på 90-talet.
Ja, ah, bara han, höll jag på att säga.
Ja, en av världens rikaste män.
Usch, vad oallmänbildad jag känner mig nu.
Men, ja, men då kanske du vet vem Ted Danson och Bruce Willis och Demi Moore. Och...
Bruce Willis? Demi Moore? Ja. Det här är ju de största Hollywoodstjärnorna.
Ja, de hade varit ombord i 3 dagar på en charter. Sen hade vi Bruce Willis, han var ombord på en kväll bara. Skådespelaren som tog liv på sig.
Ja, oh, just det. Men du Tony, hur var det för dig att träffa de här världskändisarna?
Självklart så var det häftigt, men man träffade så mycket högprominenta människor, allt från senatorer och sådana grejer som man tänkte inte direkt på. Man jobbade och visst, man pratade lite grann med dem, men det var inga ingående samtal på så sätt. Men ja, till och med hälsa på Donald Trump några gånger.
Okej, hur var han då?
Han sa inte mer än hej på bryggan då, för att jag kände en som jobbade i hans besättning.
Men du, var det någon av de här världskändisarna som var typ exceptionellt trevlig?
Lynn Anderson, måste jag säga.
Varför det då?
Nej, men hon var ju svensk och hon gick upp och hade en konsert på kvällen och hon sa det här, my newfound Swedish friend. Så det var lite roligt faktiskt.
Jag måste ju ställa den andra frågan. Var det någon som var sådär fascinerande otrevlig?
Svar ja.
Vem?
Den första jag nämnde.
Okej, ungraren.
Jajamensan.
Hur då då?
Vi var uppe i Alaska och vi hade en örn ombord, bald-headed eagle, ombord på båten inne i salongen. Och han tyckte, vad är det här för jävla skit? Så han gick upp på övre däck och spelade schack med sin kompis istället. Mm. Ja, vi hade isberg och vi hade valar som nuddade båten till och med. Han tyckte det var bara skit.
Okej, vad hade han väntat sig då?
Jag vet inte, men jag har så mycket historia om den mannen och hans fru, och så det kanske man inte ska ta här faktiskt.
Ja, tur vi pratar svenska då.
Ja, så kan det vara.
Men du Tony, hur var livet på de här lyxjakten? Hur var det?
Ja, alltså det var ju väldigt hektiskt när ägaren ombord. Då går du upp 6-7 på morgonen och går och lägger dig vid midnatt, 1-2 på natten kanske. Och när chartergästerna ombord, då hade vi ju 7 i besättningen då, och då är det alltid någon som är uppe 24 timmar om dygnet ifall de vill ha te eller kaffe eller en drink på natten eller något. Så det är dygnet runt, och sen när ägaren inte är där, då är vi ju 7-4 i stort sett, eller då tar man ju hand om båten och målar och fixar och plockar i ordning och ja, renoverar. Det är alltid något som går sönder på en båt.
Ja, men såklart. Och alltså den där servicen som ju måste vara alltså 5+ på en sån lyxbåt.
Det
den pågår
det
hela tiden.
Ja, när vi har charter ombord, de stryker till och med lakan på sängen när de viker ner på kvällen och såna grejer. Oh. Det är en värld. Jag vet inte om du har sett det här avsnittet eller serien
Below Deck
som går nu. Ja, så går det inte riktigt till. Vi har absolut inga fester i ägarens bubbelpool och dricker hans sprit.
Det händer inte. Du, nej, jag har sett generat många säsonger av Below Deck. Så det var därför det här liksom fascinerade mig extra mycket.
Ja, alltså, i mångt och mycket så stämmer det. Det gör det definitivt. Du har krig ombord mellan besättningarna. Har du allt över 3-4 personer så har du ju 2 gäng.
Okej.
Så det stämmer. Besättningsintriger. Det lätta är att köra båten. Det svåra är att ta hand om ägaren och besättningen.
Fattar. Men blev det liksom riktigt bråk någon gång? Alltså som du upplevde det?
Ja, absolut. Det har hänt. Folk har åkt i vattnet och alla möjliga roliga grejer. Jo då.
När spriten går in, ja. Men du saknar du det där livet någonsin?
Varenda dag.
Menar du det?
Det gör jag faktiskt. Nu har jag varit hemma sedan 00, så jag har varit hemma i 26 år. Så. Nej, det finns inte en dag som jag inte tänker på det, det ska jag säga.
Och vad med livet saknar du allra mest?
Med båtlivet?
Mm.
Att få se världen och få betalt för det. Jag har ju sett varenda ö ner till Venezuela förutom Barbados. I hela Västindienkedjan. Jag har nog så lyckligt lottat så jag har sett 200 av Bahamas 700-800 öar.
Så häftigt.
Ja, och fått betalt för det. Så jag är så lyckligt lottat så det finns inte. Så jag vill ju åka tillbaka och visa mina kära nu då, men det har jag aldrig råd med att visa det jag har sett.
Nej, då måste du ju jobba först och så är man ju där moment 22. Du, jag bara funderar på det här med Bruce Willis bara för att reda ut det. Jag tror att Bruce Willis lever, va? Det kanske var någon annan skådis du menar.
Nej, han lever, men han mår inte så bra när han sitter i rullstol, tror jag. Han har ju demens och, så.
Just det, jag ville bara reda ut det där. Men alltså, men Demi Moore, jag måste bara fråga om Demi Moore. Hur var hon?
Hon var jättetrevlig mot mig. Jag hade inte så mycket kontakt med henne. Men däremot, för då var inte jag kapten på den båten. Jag var första styrman.
Okay.
Men kocken, hon kom ju upp 5-6 varje morgon och stod och pratade med kocken en halvtimme i köket där de är, eller pentret med en kopp kaffe. Så han fick kontakt med henne riktigt bra.
Så häftigt alltså.
Ja, men det är ju människor det också. De har ju, de går på toaletten som vi.
Ja, visst 17 gör de det. Och det var ni som tog hand om servicen.
Ja, jag vet till och med att kungen och drottningen ombord och så.
Hur var de då?
Jättetrevliga.
Ja.
Och kungen jag träffade i andra sammanhang också i och med att jag tog hand om Säpos båt som följer båt här hemma i Sverige.
Ja.
Jag fortsatte jobba med båtar här hemma. Så.
Ja, det verkar ju vara ett liv och en syssla som inte riktigt försvinner ur en sinne.
Nej, ränderna går inte ur.
Tony Guldbrand i Stockholm. Alltså, tusen tack för att du ringde in och berättade om ditt liv på sjön.
Varsågod. Alltså, jag har så mycket historier så jag vet inte hur många veckor vi har.
Nej, men alltså, jag känner också så här, en liten bråkdel bjöd du på här. Men tack igen alltså. Vad kul det var att du tog med oss.
Ja, men det är alltid kul.
Ha det så bra nu, Tony.
Ja, men tack detsamma du.
Hej då på dig.
Tack på dig.
Hej.
Hej.
Wow. Snacka om ett liv på sjön. Lyxjåt i 13 år och de här stora Hollywoodskådisarna och kungen och drottningen. Och så här storstilat behöver det absolut inte vara i kvällens tema där vi alltså snackar om livet på sjön. Nu ska vi till Malmö. Hallå Gunnar Härstedt.
Hej, hej.
Hej. Pysslar du med något särskilt den här torsdagskvällen förutom att prata med mig?
Nej, jag har suttit och tittat på eller lyssnat på fotbollen som har varit allsvenskan.
Just det, Malmö vann.
Nej, de förlorade.
Va? Men jag trodde de spelade mot... Mötte de Djurgården?
De förlorade hemma mot Sirius.
Ja, det var... Alltså, Sirius, de känns ju ostoppbara. Ja, förlåt. Jag menade inte att gnugga in det här på något vis. Du Gunnar, vi rasslar snabbt över till livet till sjöss. Vad har du för erfarenheter från det?
Ja, jag var ute i 20 år till sjöss, men det var ju med stora lastfartyg och tankbåtar och bilbåtar.
Okej, hur gammal var du när du mönstrade på?
Jag var 16 när jag mönstrade på första gången.
Jösses, man är inte så stor då.
Ja, nej.
Hur var det då den där första tiden, minns du?
Ja, det var ju roligt. Var det. Så jag hade ju sån tur med att jag fick en sån båt med en gång. Vi gick direkt till New Orleans i staterna. Och sen gick vi genom Panama-kanalen till Japan. Och sen till Australien och fortfarande var 16 år gammal.
Oj, hade du sett sådana delar av världen innan dess?
Vilket?
Hade du sett de delarna av världen innan den här resan?
Nej, jag hade inte varit utanför Malmö då.
Hur var det när ni kom till New Orleans då?
Ja, New Orleans och Baton Rouge hette det när vi lastade till Japan.
Men när ni kom fram till hamnarna, Gunnar, kunde ni gå i land då och uppleva lite grann?
Ja. Oh ja, vi var i land alltid. På den tiden låg vi rätt så länge i hamnarna.
Hur länge då typ?
Ja, på den tiden var det minst en vecka. Var det. Vi låg väl i Japan, låg vi alltid en 10 dagar. Och sen i Australien en vecka.
Okej, men alltså 16 år. Hur var det att uppleva de platserna?
Ja, vi var ju många som var i samma ålder. Så vi var ett helt gäng. Vi var ju 8-10 stycken som var i samma ålder.
Måste ha haft ganska roligt.
Vi var ju mycket i land samtidigt.
Men ni måste ha haft ganska kul, eller?
Ja, visst hade vi kul. Det är det jag lever på nu. Det är de här gamla minnena.
Det är så alltså.
Den tiden.
Men du, har du något extra starkt minne från någon av de här hamnarna? Alltså var var det liksom...
Ja, minne finns, men det är så många så jag vet inte vilket.
Jag förstår. Ja. Men alltså 16 år, var inte dina föräldrar oroliga?
Vilket?
Var inte dina föräldrar oroliga när du bara var 16 år?
Nej, tror jag inte. Men däremot var det roligt att komma hem efter nästan 2 år första gången.
Var du borta 2 år?
Ja, det var 19 månader dit ner. Och sen tog jag en ny båt. Jag stannade i Sydney i ett par månader. Sen tog jag en ny båt där som gick till Sverige. Så det var nästan 2 år innan jag kom hem.
Men så du åkte som pojke och kom hem som man?
Ja, man kan ta det så också.
Ja, men alltså 20 år till sjöss, Gunnar. Vad hände sen då?
I och med att jag hade sjölivet, jag gick ju på sjöbefälsskola under tiden. Jag seglade och blev maskinbefäl till slut. Mm. Och maskinbefäl, när jag slutade till sjöss och började i hamn, då vi fick fina jobb på det som sjöman. Så jag fick ju jobba 25 år på Energiverket här i Malmö sen efter det.
Men det måste ju ha varit en oerhörd kontrast för dig att börja jobba på land.
Jo, ja, visst var det det. Men det var ändå, man hade ju varit 20 år till sjöss och det blev sämre och sämre till sjöss. Det blir mindre och mindre folk ombord på båtarna. Till slut var man nästan ensam när man kom upp från maskinrummet. Och ingen som var där uppe. Innan kunde man sitta ett helt gäng och sitta och spela kort och sånt.
Så du märkte av att det minskade personal och så?
Ja, det blev sämre och sämre hela tiden.
Men du, av de här platserna du nämnde nu, alltså Australien, Japan, New Orleans och så här, är det någon plats särskilt som du skulle vilja besöka igen?
Jag skulle vilja åka till Australien igen någon gång, men nu har det gått för långt. Nu är man för gammal för det.
Jag fattar, men varför just Australien?
För det första är det fint väder och trevligt folk och mycket att göra där nere.
Mm. Ja. Var så mycket farliga djur?
Nej, men de ska man inte vara i närheten av.
Det ska man inte. Vilket sjöliv du har haft, Gunnar Härstedt i Malmö. Tack för att du var med.
Det har varit skönt. Det är mycket nu som man har som minnen.
Såklart, ja.
Det är många som kommer och frågar hur det var där och där och där. Så då får man sitta och prata lite. Det är roligt.
Ja, men det förstår jag verkligen. Alltså. Har du skrivit ner någonting eller har du fotografier och så från den här tiden?
Jag har massor med fotografier.
Ja,
har jag.
Bra, bra, bra.
Nej, jag har inte skrivit, men jag har 10 böcker från olika sjömän som har skrivit sina historier som jag sitter och läser ibland.
Ja, ja, ja. Du som tar det tillbaka då till livet där på sjön.
Ja.
Mm. Gunnar, tusen tack
igen. Det är nästan varje dag det är alltid någonting från gamla sjölivet.
Det förstår jag. Det verkar ju vara så att har man en gång varit på sjön så dröjer det sig verkligen kvar igen.
Det blir så, ja.
Mm. Gunnar, ha en fortsatt fin kväll nu.
Tack ska du ha.
Tack för att du var med. Hej då på dig.
Hej, hej, hej.
Det har kommit in många historier från sjön på Karlavagnens Facebook-sida. Conny Nordling skriver: jag blev överfallen av en enorm säl när jag kajakade på Kollo. Lät ju lite dramatiskt. Och Jari Rekonius, han berättar: var ute med svärfar för att flytta en båt åt hans farbror på södra Gotland. Satt vi utombordare då svärfar såg två solande kvinnor på stenhällen. Han sa: åk närmare dem. Vilket jag gjorde med full gas och girade tvärt styrbord. Båten girade, men motorn fortsatte rakt fram, fastsittande i bränsleslangen. Och båten stannade framför de naket solande kvinnorna. Det var bara att dyka ner och hämta motorn och skamsen framför skrattande ro därifrån. Ingen glad farbror som tog emot oss vid stranden, men ett roligt äventyr fick vi. Trevlig kväll önskas från Lappland. Det var också en historia det. Nu ska vi till... Nej, vi stannar kvar i Kalmar. För det är nämligen härifrån jag sänder. Hallå, Conny Pettersson.
Hej på det.
Du, vilken hej. Härligt ljummen kväll vi har haft. Har du varit ute någonting?
Ja, du, den har varit skön. Ja. Den var väldigt trevlig.
Nu har våren sannoliken kommit. Du, Conny, ikväll pratar vi om båtliv och livet på sjön. Vad har du varit med om?
Ja... Jag har ju egentligen ingen större erfarenhet av båtliv. Men det hände sig en gång i början på 90-talet att jag bodde i Sundsvall och jobbade som plåtslagare. Och levde tillsammans med en kvinna i många år, men så separerade vi och jag fick väl någon sån här typ 30-årskris och tänkte nu ska jag hitta på något annat. Mm. Och visste inte vad. Men vi är en gammal bekant ifrån Valmarsvik, som jag är skötte från början, så fick jag tips om att det söktes folk till att jobba på fiskebåtar i Östersjön.
Okej.
Ja, så ja, varför inte, tänkte jag.
Så då drog du på?
Ja, drog på. Jag packade bilen och så åkte jag till Valmarsvik och hämtade upp min kompis och så åkte vi ner till Bornholm. Och i Rönnehamn på västra Bornholm, där låg det en 12 meters före detta dansk träskuta som en svensk skeppare hade köpt. För på den tiden var det så att danskarna sålde ut sina mindre torskfiskefartyg och gav ägarna statsbidrag istället.
Okej.
Och då kunde svenskarna köpa det billigt. Så jag hamnade på en 12 meters skuta där i Bornholm som var ganska sliten. Och i 2 veckors tid så målade vi och fejade och gjorde i ordning så gott vi kunde.
För att göra henne sjöduglig då, eller?
Nej, sjöduglig var det nu. Ja. Var mest kosmetiskt.
Mest bara fisk. Och sen drog ni ut på
havet. Du som en kvinna.
Och sen drog ni ut på havet då?
Ja, det gjorde vi. Det var ju tanken med det hela. Vi skulle ju fiska torsk på Östersjön.
Hur länge var ni ute då?
Ja, men du, en sak måste jag berätta först. Jag låg ju 2 veckor där i Rönnehamn. Uh-huh. På Bornholm. Och det var så jäkla kul, för klockan 10 varje dag kom en polisbil. En målad polisbil med lampor på taket och allting. Och så parkerade han snett på hamnen mitt emot där vi låg. Och så gick de in i en liten butik och köpte varsin öl. Och så satt de på kajkanten och dinglade med benen och drack varsin sysen.
Förlåt, blir det mer danskt?
Nej, det blir inte mer danskt. Och det var klockan 10 varje dag, både måndag, fredag, lördag, söndag.
Det är en, vad man kan kalla för stark start på arbetsdagen då.
Ja, det var frukost.
Gud vad roligt. Morgon när. Ja. Men du kom...
Ja, och sen skulle vi åka till Gotska Sandarna söder om Gotland och fiska torsk.
Ja.
Och vi var fem personer på båten, en kocka, en skeppare och tre anställda. Och vi la ut ifrån Rönne på en tidig kväll och satte fart mot Gotland, södra Gotland. Och det var ju första gången som jag var på sjön på riktigt.
Hur upplevde du det då?
Spännande. Jättespännande. Men det blev inte så spännande när jag varit anvisad var jag skulle sova. För i förpicken på båten så får man ett utrymme på, som är 160 cm långt.
Oj, oj.
60 cm brett och 60 cm högt.
Det är inte...
ett hål i väggen mot, mot om man säger, ytterväggen på båten i fören. Och där rör det på sig väldigt, väldigt mycket. Och anledningen till att det var så litet var ju att man skulle ligga där och ta spjärn med knän och hälar och armbågar och axlar mot väggarna för att inte rulla runt och slå sönder sig.
Men alltså, kunde du sova då?
Inte de första tre nätterna.
Nej.
Jag vaknade genomblöt av svett om jag hade sovit något.
Men sen då? Vande du dig?
Ja, men... ja, sen så var det väldigt kul då, för att första natten vi åkte mot Gotland där så fick jag vakten mellan 04 och 08. Mm-hmm. Men turade sig om med 4 timmars vakt. Och jag var helt ensam på båten som var vaken. Alla andra låg ner och sov. Och så satt jag där med radar och lod och allting och sittade och... jag, babord västerut, så vänster, så där fanns det i Sverige någonstans, och styrbord till, där nere var ju Polen någonstans, och rakt fram var ju Gotland och Baltikum någonstans, men jag såg ju ingenting. Och så tittade jag på hur djupt det var, 65 meter vatten under mig. Då kände jag mig inte stor.
Det förstår jag. Det är nästan en svindelkänsla när du beskriver det så här.
Ja, det var det. Jag får fortfarande den känslan när jag tänker på det.
Ja.
Men sen hände någonting märkligt. Jag såg på radarn, kom det någonting stort, stort, stort bakifrån. Och det kom fort. Den här båten som jag åkte på, den gjorde väl kanske som bäst 6,5 knop. Mm. Men bakifrån kom det... ett tankfartyg på kanske 250 meter långt. Och de gör 25-30 knop.
Oj.
Och det kom ju rakt mot mig. De gick i samma linje som jag, för de skulle väl upp mellan Öland och Gotland. Men det var ju bara för mig att gira styrbord direkt så mycket som möjligt och komma ifrån det fartygets linje.
Det blev lite svettigt, va?
Ja, det var väldigt svettigt. Men sen så när fartyget passerade så då var det en hisnande känsla att se det här enorma fartyget så nära ute på havet. Så förstod jag ju att det kommer att komma svallvågor, och då fick jag ju babord igen då, så man fick möta vågorna. Och då kom skepparen upp. Han hade inte reagerat förut, men vad fan är det som händer? Och så fick han ju se det och förklara. Ja, du kunde inte gjort det bättre, sa han. Så att det var en bra början på din resa.
Skönt att höra det ändå.
Ja, men sen så åkte vi upp till Gotska bankarna söder om Gotland och skulle fiska torsk. Och det gjorde vi ju. Vi la ut ungefär 1 mil garn varje förmiddag.
Mm.
10 000 meter nät alltså.
Oj, oj, oj. Mycket fisk alltså.
Ja, på den tiden fanns det ju torsk i Östersjön. Ja. Så att det var mycket.
Hur länge var det... eller förlåt?
Ja, så det där fick ju ligga ute. Så varje morgon vid 4, 5, 6 på morgonen, lite olika, då skulle man ju bärga garnen igen. Och det var ju det jobbiga, att ta in alla garnen och ta ur fisken ur garnen. För att kunna få i garnen så fort som möjligt igen.
Ja, ja, ja. Det har låtit som ett slitsamt jobb det här.
Ja, det... Det räcker nog inte.
Hur länge körde du på med det här då, Conny?
2-3 år första gången.
Ja.
Man gör ju sånt här, så man tar jobb vecka för vecka.
Ja, just det.
Eller man gjorde det då, nu vet jag inte hur det är, men då gjorde man tog vecka för vecka. Man mönstrar på och så kan man hoppa av när man vill.
Men 2-3 år, det låter ju som en väldigt så här fin, du nämnde att du hade gått igenom en separation. Det låter som en väldigt fin terapi du körde där. Något helt annat, bara slänga sig ut på någonting.
Ja, man kunde ju inte tänka på någonting annat än arbetet.
Nej, och ibland är det ju väldigt praktiskt.
Ja, det kan jag rekommendera.
Conny Pettersson i Kalmar. Nästan grannar. Du, tack för att du var med och särskilt tack för den där bilden från när du satt nattvakten och kände dig så liten. Ja, den kommer dröja sig kvar i mig med. Ha det så bra nu.
Du med.
Hej! Hallå, Birgitta Rodbjer i Strömstad.
Ja, hallå.
Hej, i kvällens Karlavagnen så pratar vi om saker som har hänt på sjön. Gillar du att vara på sjön, Birgitta?
Nej, inte så mycket, men just det här tillfället som jag kommer att tänka på, det var när ni pratade om ål.
Okej.
Ja, vi hade besök, jag och min maka, av ett annat par. Och de här två killarna är väldigt för att fiska. Så då fick de för sig att vi skulle åka ut och dra ål då på kvällen.
Okay.
Det är bäst att plocka då. Och, men så säger min väninna det att, men herregud, sa hon, jag har ju kjol på mig. Då säger min make, ja men den kan du väl dra åt de benen, det är inte vanligt. Och så åker vi ut. Och jag vet inte om det var tredje eller fjärde ålen vi fick upp. Den spratt till oss in i bomben och for rakt under hennes kjol.
Nej!
Uppe mellan benen på henne. Och hon skrek och jag tänkte nu, far hon till himlen. Hon blev så rätt. Men då ville hon åka hem igen när hon tålade.
Fy, vad obehagligt att få in en ål under kjolen. Alltså.
Ja, mellan benen och den far upp där. Jag vet inte om man kan vara så ful i radion, men jag håller på att säga att det var tur att han inte tog musen på den. Ja.
Det är liksom, det sprattade inte på ett bra sätt under kjolen, om man säger så.
Nej.
Oh, yes. Men du, Birgitta, tyckte du om att fiska ål? Det låter som att du var lite så här, det var, du kanske inte brann för det, eller?
Nej, men när Karin ville åka ut så tänkte vi, då följer vi med.
Ja, det var ju bra det.
Och min make och så hans fästmö, de är egentligen kusiner, tror jag. Och då så ville han åka med också.
Ja.
Och min make väldigt fiskade mycket och han jagade och sköt. Innan han gick bort för 14 år sedan,
okay,
så hade han skjutit 100 älgar.
Oh, jösses, var med älgar.
Han var 16 år när han började att jaga.
Okej. Okay. Men du, Birgitta, den här väninnan, hon kanske inte följde med ut i båten och fiskade ål i första taget efter det där, eller?
Nej, det tror jag inte. Men jag tror hon utom fiskar makrill.
Ja, det får räcka så.
Ja,
med makrillen. Du, Birgitta, tack för att du var med i Karlavagnen och berättade den här historien.
Jo, varsågod. Det var roligt att få gjort det.
Det var jätteroligt. Ha en fin kväll nu, du.
Ja, det har ni också.
Hej då på dig.
Hej då.
Vi har med oss Joakim En. Tjenare.
Tjena mors.
Du är ute och kör. Vart är du på väg?
Just nu har jag stannat till. Jag var på väg att köra från Falun till Nacka där jag bor. Jag har varit i Falun och spelat in en liten kortfilm där.
Okej, en kortfilm?
Ja, jag vet inte, men det behöver vi inte snacka om nu. För vi tänker snacka om sjön och båtar och så.
Vi lämnar kortfilmen. Vilket föredömer du är, Joakim. Vi lämnar kortfilmen och snackar båt istället. Vad har du för erfarenhet av sjölivet?
Ja, men jag råkade sätta på bara radion här. Det hör till ovanliga. Och så råkade jag höra programmet. Och så bara att det handlade om båtar och sjön. Och då började jag direkt tänka på ett enormt fantastiskt båtäventyr som jag gjorde 2022-2023. Jag, det var under corona där, som ni kanske minns.
Just det.
Världen var lite knäpp. Och jag bestämde mig för att jag ska renovera en gammal träbåt. Och jag ska flytta till Danmark, tänkte jag.
Okay.
För det är det förlovade landet i fjärran, Danmark. Så att, jag renoverade den här träbåten i 1,5 års tid. Och jag hade aldrig kört båt förut, kan jag ju tillägga. Och jag skulle ta mig till Danmark. Och jag gav mig av. Och det tog 4 månader på den här gamla träbåten från 1935. Och jag tog mig ner till Danmark, till Roskilde. Och längs vägen så... jag sjönk en gång, det var grunt, tacka gudarna. Jag blev räddad av sjöräddningssällskapet 2 gånger. Det var alltså en komplett galen resa. Och varför gjorde jag det? Jag gjorde det för att sätta påminna Sverige om dess kulturarv. Liksom. Alla dessa träbåtar som bara folk totalt skiter i sina nya Teslor och Mercedes-Benz och allt vad det kan vara. Vi har så enormt mycket fina träbåtar i Sverige som ingen, väldigt få bryr sig om. De liksom skrotas och hit och dit. Och nu... ja, och så vill jag säga också att jag gjorde det här för att jag är trubadur. Så att man kan inte kalla sig själv trubadur om man inte har varit till sjöss.
Menar du det?
Så jag skrev ett album längs vägen som heter Visor till sjöss. Som jag släppte. Men det är så, om man är trubadur, man måste ha spelat för kungen och drottningen, varit till sjöss och en del andra grejer.
Men har du bockat av kungen och drottningen?
Ja, det gjorde jag längs vägen. Det är det som är det fantastiska. Jag var i Bergs slussar. Jag tog en Göta kanal som åker mellan... ja, precis. Jag är ganska trött. Jag har varit uppe väldigt länge. Vättern och Vänern där någonstans.
Mm.
Och så var det Bergs slussar som är del av Göta kanal firade 200 år. Och då var kungen och drottningen där faktiskt. Och jag hade precis lagt till med min träbåt där som stod och läckte in som in i bövelen. Och då hade de stängt av en del, men min båt var ju fast där. Men så skulle kungen och drottningen hoppa in i sin jättefina träbåtsskuta precis bredvid min. Så min plan var att sätta mig på min båtskant och spela dragspel för dem. När de körde förbi. Men så kom Säpo och körde bort mig, så jag fick vada ut i vattnet istället.
Men kunde du spela upp ändå, eller?
Ja, vad sa du?
Kunde du spela för dem ändå?
Ja, jag spelade för dem, fast lite på avstånd. Silvia vinkade lite, men kungen, han glodde bort.
Okay. Men alltså, Joakim, jag har många frågor här. En av de första som dyker upp. Du funderade aldrig på att ge upp när den här då läckande träbåten var tvungen att till och med rädda sig av sjöräddningssällskapet?
Nej, det finns... alltså, jag har varit så liksom komplett hängiven och galen till mina drömmar. I princip hela mitt vuxna liv. Så att, det fanns liksom ingen hejd. Det var liksom, jag skulle framåt. Vad ska jag göra bakåt liksom? Så att, det är också äventyret. Jag älskar äventyret. Så att, men vi säger så här. Alltså, om ni inte varit till sjöss. Alla ni som kanske lyssnar här 11:30 på en torsdag. Kanske 2 pers. Ge er ut. Alltså Sveriges skärgård. Helt fantastiskt. Naturen är där och den väntar på er. Och gärna en gammal träbåt. Ingen jävla plastfjantgrej.
Men alltså det här läckandet då? Alltså fick du hålla på att tömma vatten då? Konstant ur din båt?
Man fick köpa såna billiga biltema pumpskräp som du vet ska känna av. Men ibland fast och så sprutar det ut av sig självt. Och ibland så liksom vaknar jag av att det var vatten upp till fötterna. Liksom. Men då får man bara sätta sig in i det där. Jag utvecklade lite trauma liksom. Jag kunde ha rest, för jag var ju tvungen att laga den här båten själv. Som sagt, den var ju liksom rutten i botten när jag köpte den. Så att,
Men har du kvar båten, Joakim?
Jag har kvar båten och den ligger i faktiskt Sveriges billigaste båtklubb, tror jag, eller i Grums.
Shout
out to Slottsbron.
ska du ut med den igen?
Jag har med min fantastiska flickvän Manda så har vi köpt ännu en träbåt som inte är lika mycket hål i.
Ah.
Så att vi har en jättefin träbåt nu som är som inte behöver läcka. Och jag gjorde den där galna resan med den här första båten jag hade som heter Emerentia, min hjärtas ros. Men jag känner mig ganska klar med att liksom behöva oroa mig över sjunka varje minut.
Det har du gjort liksom. Och nu.
Ja.
Ja. Men det alltså, blir det förlovade landet Danmark igen eller vart ska ni då?
nej, det blir nog inte så mycket Danmark. Nu har vi tänkt flytta till Dalarna. Jag släppte det där med Danmark. De släppte inte in mig. Jag kom dit och bara försökte vara trevlig. Men de var inte så trevliga som de trodde det skulle vara.
Så då vände du.
Då vände jag klacken och sa hej då.
Helt underbart. Joakim En på väg mot Nacka. Kör försiktigt. Och du, tack för att du ringde. Det är betydligt fler än två personer som lyssnar. Så kanske du har inspirerat någon där ute och också ge sig ut i en träbåt.
Ja, men fantastiskt. Länge lever visan. Tack för att jag fick prata med dig. Och ha en jättefin natt.
Detsamma, detsamma. Hej då på dig.
Hej då.
Jag har ju en hel massa kommentarer här om livet till sjöss som jag kan dra istället. Patrik Wern skriver: i början av 80-talet var jag några somrar på ett träningsläger för ungdomar med funktionshinder på gamla KA1 i Vaxholm i Stockholms skärgård. Då fick vi tillfälle att åka ut med en militärbåt och åka en tur. Det var häftigt, det kommer jag ihåg. Och så har vi Per Linusson som skriver: jag hade precis tagit kustskepparintyg när jag och några kompisar skulle åka till Helsingfors med färja från Stockholm. Tåg till Stockholm och sen tur och retur resa till Helsingfors. Vi frågade personalen om vi kunde besöka kaptenen och det fick vi. Och jag fick under ett kort ögonblick styra färjan mitt i havet. Ganska ofarligt vill jag påstå, men det här var tidigt 90-tal och nu är det nog omöjligt med dylika upplevelser. Ja, det är frågan om man blir insläppt i de där hytterna längre. Nu ska vi se om Anita i Lerum är med oss. Hallå!
Ja, hej igen.
Yes, vad skönt att vi fick tag på varandra.
Ja, men du har kommit åt någon knapp här.
Ja, det är ju lätt hänt, vet du.
Ja, det är teknikens under.
Verkligen, ja. Verkligen. Anita, ja. Vi håller oss ute på sjön i kvällens Karlavagnen. Vad har hänt hos dig?
Ja, det har hänt mycket egentligen, men det här är på en kanal, kan man säga så. Men, det är vatten i alla fall.
Ja, ja, visst. Allt räknas.
Ja, vi var på Trädgårdsföreningen, det är en park i Göteborg, och firade att en väninna fyllde 50. Så vi hade picknick med lite gott att äta och vin och grejer. Mm. Och satt på gräset där då. Men sen stänger de 9 och då får man gå ur parken. Och då gick vi på andra sidan staketet och så fortsatte vi och satt där istället. Mm. Och så är kanalen alldeles nedanför. Och det var mycket folk ute på stan och då kommer det en, och vi hade mat och lite vin och sånt här gott. Så kommer det en båt i full fart i kanalen och där är bara en 3 eller 5 knop någonting. Och han körde full rulle. Mm-hmm. Så folk såg förbannade ut där uppe på bron. Och så kom de under bron och så satt ju vi där vid vattnet och vinkade på dem. Och de vinkade tillbaka och lyfte ölburkar och hade sig och tjoade. Men längre fram så svänger kanalen. Och det var de inte med på, för de var koncentrerade på oss. Så båten åkte upp på land i parken, hela båten och motor.
Nej!
Och hela bron stod ju där och skrattade och applåderade. Tyckte att det var gott åt dem då. Ja, men så var ju parken stängd så de fick ju klättra över. För båten kunde de ju inte fortsätta
med. Nej, det var färdig skålat på den.
Den var nog körd. Så de fick klättra över staketet. Och så när de fick syn på oss då, så säger de så här: herregud, var de så gamla? Ja, så gärna fick de för det.
Eller hur? Det där är karma. Säger man inte det?
Ja, det var det. Banne mig.
De kunde gott ha den där båten uppbrännandes på land efter en sån kommentar.
Ja, gud. Måste jag känna här lite och gå och hämta den.
Men du, vilken syn alltså. De bara missade att den svängde.
Det blev en rolig kväll. Det har vi kommit till. Pratat om många gånger.
Det förstår jag. Anita i Lerum, tack för den här båthistorien.
Ja, tack själv.
Ha det bra nu.
Ha det så bra.
Detsamma. Hej, detsamma. Hej, hej.
Hej, hej.
Anders Mauritsson berättar om en händelse på sjön så här på vår Facebook-sida. Hej. Jag tränade damlag i fotboll på 80-talet. Som avslutning på säsongen skulle laget med ledare åka på kryssning till Åland. Väl ombord var det gemytligt och klackarna i taket. När vi kom utomskärs stängdes allt ner. En storm var i antågande. Vi var på denna båt i 31 sekundmeter. Det vi upplevde önskar jag inte min värsta ovän. Det var en resa det som Hasse och Tage sa. Ha det bra. Ja, jag tyckte det lät fruktansvärt. I Haninge finns Maj-Britt Ljungström och är med oss nu. Hallå!
Ja, hallå!
Hejsan! Du, livet på sjön. Har du många erfarenheter från sjölivet?
Ja, många, många. Jag har varit sjökapten. Ja. Nej, jag skojar. Det har jag inte alls varit.
Nej, okay. Nej, du ska... Många och många, så ödmjukt. Nej, men du Maj-Britt, vad hände på båten?
Ja, nej, men min man och jag skulle ut och fiska, eller var ute och fiska, mm-hmm. i en liten jolle ute på Mysingen här i Stockholms skärgård. Och vi sitter där i lugn och ro och ja, så börjar plötsligt röra sig i vattnet. Mm. Och jag tänkte, vad sjutton är det där för någonting? Och det var något stort och det var ju bara en 4 meter ifrån oss och där. Jag tänkte, men gud, är det en val? Men det finns ju inga valar där. Då visade det att det var en ubåt.
Oj.
Det var lite läskigt tyckte jag i alla fall.
Ja.
Men så öppnas en lucka uppe på där och så var det en glad skåning som stack ut huvudet och frågade om vi fick någon fisk.
Alltså, det har ju varit många ubåtshistorier kan man ju säga i skärgården. Ja. När var det här, Maj-Britt? Alltså, vilket årtal ungefär?
Det var 1973. Jag var höggravid.
Okej.
Okay, och okay. Jag kunde knappt simma och kan jag knappt nu heller. Så jag kunde inte ha huvud under vattnet och kunde inte trampa vatten och allt sånt där. Men sen skulle vi ju, ja, den där ubåten, den försvann ju
den försvann.
Igen då. Och så skulle ju vi därifrån. Mm. Och då började min man att dra och slita i våran drag där, men fick inte upp den. Så han höll på. Båten, den lutade. Så sidan av båten låg den ända ner vid vattenytan och jag var ju kanonrädd.
Ja, höggravid också. Dessutom.
Ja, och ingen flytväst. Min man var ju bra på sim och så, men ändå.
Ja.
Men efter ett bra tag då fick han upp några kablar där och det var en massa med gyttja och grejer på. Och då var det en bunt med kablar.
Det lät kanske inte så bra.
Vad sa jag?
Det lät kanske inte så bra att dra upp det, eller?
Nej, men sen fick vi loss våran drag där, eller han loss den då. Och så skulle vi åka därifrån och då lyfte jag blicken och då står det på berget där en skylt, ankring förbjuden. Ja, och vi fick ingen bot eller något från någon.
Men alltså vilken märklig dag till sjöss.
Ja, verkligen. Jag har inte stött på några mer ubåtar som det säger.
Nej, det var...
Men det var lite läskigt för att, jag vet inte, bara innan man fattade vad det var.
Ja,
och sen hade man ju lite det där, när man fattade att det var en ubåt, man såg ju inte så mycket av den. Det var ju bara en bit som var ovanför vattnet, så jag vet ju inte hur stor den där var egentligen.
Vilken chock att den bara kom.
Men det här med ryssen dök upp och sådär.
Så kommer en skåning upp och frågar om ni fick fisk. Men du, fick ni någon fisk?
Alltså det kommer inte jag.
Nej, alltså det känns som att det var en del annat som överskuggade minnet från den här dagen. Än om det var fisk.
Ja, men vi fiskar så mycket och så ofta också, så att det var väl ingen märkvärdig fångst i sådana fall.
Nej, nej, det märkvärdiga var väl allting runt omkring den här gången i alla fall.
Ja, att man överlevde och inte trillade sjön, det var väl jag mest lycklig över.
Ja, jag med, Maj-Britt Ljungström i Haninge. Ja. Tack för att du bjöd på den här mycket märkliga fiskedagen på 70-talet. Ha det så bra nu, Maj-Britt.
Ja, detsamma.
Hej då på dig.
Hej, hej.
Hallå, Helene Wernelius i Huskvarna.
Hej, hej.
Hej, du, ikväll snackar vi båtar i Karlavagnen. Har du mycket erfarenhet från båtliv?
Ja, lite större båtar, kryssningsfartyg.
Kryssningsfartyg? Ja. Okej.
Ja, men så att det är den stora båten, ja.
Var har du kryssat någonstans då?
Vi har kryssat runt om i olika delar av världen faktiskt. Allt från Brasilien, Kanada, Australien, Nya Zeeland. Oj. Och så Medelhavet ett par gånger också.
Jösses, du säger vi?
Ja, jag och sambon och så några kryssningar har mina söner varit med på, eller de är ju 30-årsåldern. Så att de, men, nej, men det är jätteroligt när man särskilt kan resa allihopa. Men så att, det är kul. Första resan var 2011 och då var det jag och yngste sonen som åkte iväg på. Vi skulle göra någonting tillsammans innan hans skollov var slut. Och sen blev vi fast, höll jag på att säga. Det var ett fantastiskt sätt att resa. Man kommer till nya ställen varje dag och träffar mycket folk, äter gott och njuter. Och, ja.
Det är sådana här stora lyx, alltså, eller lyx, men stora sådana kryssningsfartyg som man är ute. Ja. Hur länge är man ute då?
Vi har varit ute allt från en vecka, fast det tycker vi är för kort nu. Nu vill vi liksom i alla fall 8, 9, 10 dagar. Så man lär känna folket lite grann som jobbar där, och man lär sig hitta på båten också.
För det kan ju ta ett tag väl?
Ja, men upp till 18 dagar när vi kryssade från Europa till Brasilien.
Wow, 18 dagar, det är jättelång tid.
Ja, det är många säger, vad gör ni då? Nej, men vi löser korsord, vi pratar med folk och ja, vi tycker inte om att ligga så här mitt i poolen. Det är så mycket folk överallt hela tiden, men vi har alltid balkonghytter och då kan man gå undan och bara sätta sig och det är lugn och ro och ja, då blir det vad man gör det till.
Men Helene, har du varit med om lite så hårt väder någon gång på de här kryssningsfartygen?
Ja, det var faktiskt när vi skulle åka till Brasilien 2014. Då startade den i Barcelona och så kom vi till södra Spanien och skulle gå till Casablanca bland annat. Men då om Madeira skulle vi också till. Det var för stormigt faktiskt. Och då, det var inte så att jag mådde illa, men jag låg ner på sängen lite grann. Liksom bara sådär. Och så tänkte jag, fasen, ska det hålla på så här nu ända till Brasilien? Men vi skulle till Kanarieöarna först också över dagen. Men, sen var det så lugnt. Det var liksom ett dygn. Det var lite sådär.
Men annars så har det varit liksom lugna resor.
Ja. Fantastiskt. Verkligen.
Har du lärt känna många på de här kryssnings?
Ja, men det har vi gjort. Alltså, vi har vänner både i Australien och Tyskland och Norrben har vi träffat många också. Och de vi har kontakt med nu allihopa. Det är jätteroligt.
Ska ni ut igen och kryssa snart?
Ja, men vi hoppas att vi ska kunna ta någon resa i sommar. Jag har inte beställt den riktigt, för vi vet inte med ledighet och så än, men så att då blir det en medelhavsresa.
En medelhavsresa?
Ja, lite kanske Kroatien och kanske Montenegro och flera till och lite Grekland kanske. Så att, nej, men det är fantastiskt att många tänker, åh, du vad dyrt och vad gör ni hela dagarna? Det där. Men, alltså man får ju allting. Sen ibland ingår det, om man nu vill ha ett drinkpaket så köper man till det och ibland ingår det också. Så att,
och så får man se olika hamnar på vägen då?
Ja. Mm. Det är verkligen rogivande.
Helene Wernelius i Huskvarna, hoppas ni kommer iväg på den här kryssningen i sommar. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
Ja, men tack så mycket själv. Ha det så bra.
Hej då!
Tack, hej då. Hej, hej.
Du har lyssnat på Karlavagnspodden. Hela programmet med musik hittar du i appen Sveriges Radio och på vår webb. Har du tips på vad Karlavagnen ska handla om eller bara vill fråga något, så finns vi på sociala medier och på mail karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen hör du live varje vardagkväll och söndagkväll.